Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to Me. Jag heter Sarah Dawn Finer. Det här är avsnitt 38 och veckans gäst heter Benjamin Ingrosso. Benjamin föddes den 14 september 1997 och är en svensk artist, låtskrivare och producent. Han började sin bana som en ung musikalartist och spelade roller i Nils Karlsson Pyssling, Rasmus på luffen och Karlsson på taket. Dessutom vann han Lilla Melodifestivalen 2006 med låten Hej Sofia. Som 16-åring så signades han av Ola Håkansson på skivbolaget Ten som låtskrivare och artist. Och sen dess så har han både vunnit Melodifestivalen, vunnit Let's Dance, blivit nominerad till Grammisar och fått ett eget tv-program på tv. Trots sina blott 24 år så har Benjamin kommit att bli en av våra starkast lysande popstjärnor. Det här kommer att bli en ganska familjär intervju. Jag har känt Benjamin sedan han var 3 år gammal, så jag ber om ursäkt på förhand. Hoppas ni står ut med det. Mina vänner, tack snälla för att ni lyssnar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hoppas ni får en härlig stund tillsammans med mig och Benjamin Ingrosso. Hörrni, nu åker vi. Jag har ljudvågor, det har jag. Har jag det på dig?
Har du det på mig?
Det har jag! Hej och välkommen till Talk to Me, Benjamin Ingrosso.
Tack snälla, Sarah. Tack.
Du är den enda personen som jag intervjuar som jag delar födelsedag med. Du fyller år den 14 september,
ja.
Precis som jag.
Ja, världens bästa dag.
Ja, visst är det ändå ganska bra dag.
Det är skitbra dag.
Känner du dig som en jungfru?
Ja.
På vilket sätt?
Jag vet inte. Alltså, jag har ingen aning vad som definierar en jungfru. Men jag känner mig som en septemberjungfru. Mm. Jag tycker jag ser ut som en 14.
Det gör du. Men tack och lov ser du ju äntligen lite äldre ut än just 14.
Ja.
För det är du ju nu.
Det är jag ju nu.
Upplever du att du måste bevisa för folk att du har blivit vuxen?
Nej.
Vad skönt.
Tvärtom. Jag vill typ fortfarande bara vara
ung.
Alltså när folk börjar säga, oh shit, du börjar se gammal. Alltså du börjar se vuxen ut. Jag får panik. Alltså jag bara, nej.
Du vill inte växa upp.
Nej, jag vill inte växa upp. Jag vill fortfarande kunna leka. Men, det kan man göra ändå.
Det kan man göra ändå.
Men jag, alltså...
Är du rädd för ansvaret?
Jag har ju alltid liksom varit sådär lillgammal.
Mm.
Och nu börjar jag liksom vara lillgammal och se vuxen ut. Det är inte lika kul. Nu är jag ju liksom bara en vuxen man som sitter och fikar själv. Och...
Du har inte gått från lillgubbe till gubbe.
Nej.
Det är inte direkt
Nej, jag
så.
Vet, jag
Men jag
vet.
Förstår att det kan finnas en paradox i det där.
Mm. Jag tror också att många blir chockade över att jag fortfarande är ung.
Mm. För att du har funnits med så länge ju.
Ja, kanske det. Eller också för att jag ser äldre ut än...
Ja, men det gör du. Och du skriver äldre än många i din ålder.
Ja.
Även om jag ärligt skulle säga att många i din ålder gör svinbra musik.
Verkligen.
Men du skriver ju liksom med en tonalitet som andas en annan era.
Tack, Sarah. Eller ja, jag tar det som en komplimang.
Men det är en komplimang. Mm. Du har ju lyckats med båda och, skulle jag säga. Du har både skrivit modern pop,
ja,
och även musik som andas mycket av det som du lyssnade på när du växte upp.
Det är ju för att jag älskar ju den musiken och jag vill ju också utmana mig själv. Jag vill också skriva en sån låt, men där har jag förstått under åren att det är ju också en kostnadsfråga. Mm. Att skriva en orkesterlåt, det kan man inte göra i en studio med en producent, utan då krävs det ju att man skriver ett arrangemang och att man ska betala en
orkester.
En orkester. Mm. Och så därav har jag kunnat göra typ min senaste platta nu, som är typ bara byggt på livemusik och orkester och så. Det har ju tagit några år kanske också pengarmässigt att kunna spendera pengar på att göra en sån skiva.
Du har ju verkligen lyckats göra ganska mycket olika sorts musik på väldigt kort tid. Vilket verkligen är ganska ovanligt idag, att man har ett skivbolag eller ett management som liksom låter en leta fortfarande. Mm. För att
gud, ja,
i din generation av artister så ska det gå väldigt snabbt. Har du vunnit Melodifestivalen med en låt på engelska som låter på ett visst sätt och sen säger, men nu vill jag göra en svensk platta med massa stråk. Då är det inte det jättevanligt att folk säger så här, absolut, gör det.
Nej, jag vet. Men mycket av just mitt skivbolag Ten, Ola Håkansson, min skivbolagsdirektör som alltid tänker lite utanför boxen. Han och jag har ju tjafsat mycket under åren just för att vi ibland inte kommer överens. Men i slutändan har han oftast alltid rätt. Och att man liksom någonstans kommer ihåg att, herregud, livet cirkulerar inte kring mig. Folk har annat att tänka på. Folk bryr sig inte om jag släppte det där nyss och att jag släpper en sån här låt nu. För de ska sen hämta sin familj.
Exakt.
Och tänka på om de ska ha falukorv, makaroner eller korvstroganoff till middag. Så länge man själv tycker att det man gör är kul, så handlar det bara om timing och tur, tror jag, när det väl kommer till om en låt funkar eller inte.
Jag sitter och pratar med dig nu som en 23-årig låtskrivare, som en av Sveriges absolut största popartister och vid det här laget även största liksom tv-personligheter. Vi sitter på Ten, på ditt skivbolag, och jag tänkte backa bandet till och med innan jag träffade dig. Jag träffade dig som 3-åring, så jag träffade dig för 20 år sedan.
Ja.
Så även om alla tror att de vet mycket om dig och din uppväxt, så skulle jag vilja börja med en enkel fråga. Var föddes du?
Jag föddes på Danderyds sjukhus 14 september med min mor och min gudmor Susanne.
Jaha, var hon med under förlossningen?
Ja.
Vad häftigt.
Hon klippte min navelsträng.
Åh, vad fint.
Ja, och det här har ju varit en sån här
grej. Du föddes
som
ju av din mor, får man säga.
Av min mor.
Jag förstår vad du menar, men jag ville bara förtydliga det.
Ja, exakt.
Din mor födde dig.
Jätteroligt.
Vet du om du var tidig eller sen? Eller?
Hon kände verkar. Och det här var 11-12 på kvällen. Robinson-finalen hade gått. Första Robinson. Klockan 2 på natten föds jag med segerhuva.
Mm.
Nu kanske folk tänker att så här, vad var din pappa? Och det undrade jag nog senare när jag blev äldre.
Mm.
För att för mig har varit en självklarhet att min gudmor klippte min navelsträng och att mamma och Susanne åkte till sjukhus. Pappa skulle ha varit på sin restaurang El Conte, och mamma ringer dit till restaurangen och frågar var pappa är. Han är inte där. Sen har vi skämtat om att pappa var på spybar när jag föddes, men han var nog faktiskt legit på spybar. Ovetande såklart då om att jag var på väg till sjukhus. Så han och min gudfar Peter kom till sjukhuset 7-8 på morgonen liksom. Vi såg faktiskt de här videoklippen. Mamma hade hittat dem nu bara för...
När någon filmade förlossningen?
Ja. För 4 månader sedan. Och då hade liksom mamma hittat både från när Oliver föddes, när Bianca föddes och när jag föddes. Och där var det liksom, vi började med Oliver och det var en helt magisk film med mamma och pappa och de var ju unga. Och sen klippte Bianca och det var samma sak, och Bianca och Oliver förlorade samma dag.
Just det.
Så att det var ju Oliver kommer in och får Bianca i födelsedagspresent. Och sen var det ju liksom, det var ju en helt annan vibe när vi kom till mitt klipp då. Alltså, det var liksom inte alls den där stämningen som det var på de andra 2 klippen. Mm. Liksom. Det var jättefint att mamma kunde åka med sin bästa polare.
Mm.
Liksom. Men man var väl lite så här avundsjuk på att Bianca och Oliver så här, fan, jag vill också ha det så där. Liksom.
Det var ju en annorlunda resa för dina äldre syskon för att dina föräldrar var mer gifta och tillsammans när de kom än vad de var precis när du kom till världen.
Exakt.
Om vi bortser ifrån att en massa människor antar en massa saker om dig och din familj, för det gör de ju, så skulle jag säga så här, vad har du fått för egenskaper från dina respektive föräldrar, bra eller dåliga, som du märker att du har i dig?
Oj, alltså jag vet inte vem jag har fått det ifrån, men jag har en tendens att jag alltid vill suga åt mig det positiva ur människor. Jag kan se otroligt mycket negativitet, men jag liksom, det där ska bort, det där ska bort. Så hittar jag det positiva i människor. Typ om jag träffar en människa på stan som jag märker inte tycker om mig. Eller är liksom negativ och otrevlig. Så är jag hellre supertrevlig mot den människan. Och försöker hitta var vi kan hitta någon gemenskap i. Och det slutar oftast med att jag kan vända den människan.
Mm.
Och att den människan blir snäll och vänder om och går och känner att fan, varför var jag oskön för?
Mm.
Jag tror att det finns något gott i allt. För att man föds ovetande som något.
Mm.
Ja, men jag vet inte, men tidigt så kände jag att jag lär mig mycket av andras misstag.
Mm.
Eftersom jag var så liten men väldigt medveten om vad som hände runt omkring mig. Så kunde jag ju se, det där kan jag göra. Det där behöver jag inte göra. För det här har jag sett att det funkar inte. Och det handlar inte bara om mig som person eller liksom av mina föräldrar. Utan det är att växa upp som ung artist också. Att kunna se andra artister göra saker som man sen ser 2-3 år senare. Det där funkar inte. Eller de sa att de hade hittat sig själva då. Men sen sa de ju 2 år senare i Nyhetsmorgon med en ny frisyr och sa att men nu har de hittat sig själva. Okej, men då behöver jag inte säga att jag hittat mig själv. För det kommer jag göra senare. Alltså du vet att man kunde se liksom att man ska bara vara i nuet och tro på det man gör nu.
Mm.
Så jag tror mycket av att så här, jag har lärt mig mycket av mina föräldrars misstag.
Mm.
Men jag har också lärt mig otroligt mycket av deras drivkraft.
Mm.
Och att alltid älska det man gör.
Mm.
Och det är ju lätt för mig att säga eftersom att jag har, enligt många folk, fått mycket gratis. Men jag har ju också alltid fått tvärtom.
Nej, alltså vi kan diskutera det där, för jag tycker det där är väldigt intressant. Om jag skulle säga det som jag skulle betrakta som det som man har fått gratis, handlar ju om privilegiet att kunna få möjligheten att stå på scen tidigt och se så otroligt mycket begåvade människor och få möjlighet att jobba med dem tidigt. Mm. Det är privilegiet.
Mm.
Det är svårare att komma från det du kommer ifrån och få respekt.
Ja, gud ja.
Att faktiskt få höra att han är bra på riktigt.
Mm.
Inte bra för att han är kändisson.
Nej,
utan
precis.
Han är bra på riktigt. Det handlar inte om vem som kan öppna dörren för dig. Det handlar om vad du gör när du är i rummet.
Ja.
Så att dina dörrar öppnades lättare än för andra.
Mm.
Men efter det så har jobbet varit ditt.
Alltså att du ser det på det sättet är ju helt otroligt.
Men det är ju för att du är begåvad.
Ja, men
skulle du inte vara det så skulle det här inte ha hänt dig.
Tack Sara.
Nej, men det skulle inte ha hänt. Du skulle inte fått lätt, den liksom responsen och den respekten och den framgången heller. För det håller inte så pass länge.
Nej.
Att bara vara en dagslända liksom. Om vi går tillbaka till det du pratade om angående positivitet.
Mm.
Får jag fråga om du tror att den kanske grundar sig i att det var ganska jobbigt när du växte upp och att du var tvungen att lätta upp stämningen lite med att vara ganska härlig?
Ja, det är ju det jag har typ gått till psykolog för att bearbeta. Och så här, för jag har ju alltid undrat så här. Alla säger alltid att så här, Benjamin, han var så glad. Alltså, han showade hela tiden. Och mamma sa, nej men du var glad hela tiden. Så har man liksom börjat tänka efter lite. Och, utan att säga för mycket, men jag har ju vuxit upp i ett kaotiskt hem. Men så har jag liksom inte kunnat koppla det till att så här, är det därför jag står och showar? För att jag ska försöka lätta upp en stämning. Men så har jag kommit fram till att det kan mycket ligga i just det. Alltså redan när jag var 2-3 år, jag ville entertaina. Alltså såg jag en pall, jag stod på den och jag hade show. När mamma, nu ska vi se, hon uppträdde på Gotland i Visby. Vad kan jag ha varit då? 7 år. Och vi där, hon ska uppträda på någon sån här allsång eller någonting. Och hon går in i affären och jag tyckte det var så tråkigt att sitta där och bara vänta och vänta. Så jag går ut och på den tiden så älskar jag Per Gessle. Och det jag satt alltid och tycker jag om när du tar på mig. Jag tycker om när du tar på mig. Jag tycker om dina fingrar mot min panna. Och du vet, jag skulle sjunga som honom. Så jag gick ut på torget då, tar ner min hatt och börjar köra konsert. Bara liksom luftgitarr. Och mamma är väl inne kanske i 45 minuter. Hon kommer ut av att det är liksom, ja men kanske 50-60 pers. Och hon tänker att det är någonting som har hänt. Eller det är någon show som håller på att hända. Så hon försöker också leta efter mig. Och blir lite nervös och orolig. Försöker ropa Benjamin. Dra sig igenom den här folkmassan. Och kommer fram till då att det är jag som står och uppträder. Och folk applåderar och sjunger med. Och, liksom, och jag har då den här showen. Och har lyckats då fått pengar i den här hatten. Sen så börjar alla gå. För då säger jag tack så mycket, tack snälla, tack för mig. Och sen kollar vi ner den här hatten bland alla mynt. Och jag har då fått ihop typ 75 kronor. Så då säger jag att så här, men, fan mamma, nu kan jag köpa en biljett till en bio. Så jag tror att vi gick och såg Spiderman efter det. För mina egna då pengar. Dagen efter då så läser vi i Visby tidning. så är det en bild på mig då där jag uppträder och de skriver att den här unga lilla killen tog upp all uppmärksamhet på Visby torg igår. Självaste Pernilla Wahlgren stannade till och tittade på honom. De fattade inte ens att jag var mammas son liksom. Och redan då kom jag ihåg att jag kände att här finns min chans, för att här visste de inte ens att jag var kopplad till min mamma. Och ändå tyckte om mig. Men här var mitt första bevis på att så här, okej, men vänta, jag är nog ändå tillräckligt bra för att kunna klara mig själv. Men jag gjorde ju musikaler så, men fick alltid göra de tre första uppsättningarna, då gjorde jag audition, precis som alla andra.
Min upplevelse var att du skapade ett eget sätt att lära dig någonting genom att titta på någon och sen bara härma, 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 öva, öva, öva. När förstod du att er familj var känd?
Oj, jag tror jag förstod det när jag var 3-4 år. Mitt första minne av att följa med mamma på jobb, det var på Fredriksdalsteatern.
När vi träffades. I Helsingborg med Eva Rydberg.
För då kommer jag ihåg att det var liksom folk som kom fram på stan när vi gick där i Helsingborg. Men också när mamma och Nicke åkte ut på Nicke och Nilla-turné. Men då sprang jag ju liksom till mamma och jag tyckte det var häftigt att min mamma är Nilla, men det fick jag inte säga då framför de här barnen.
Upplevde du då att människor var snällare mot dig när du var liten? Märkte du det när du var i förskolan eller i skolan eller hemma hos kompisar att du kunde komma undan med en massa grejer som inte dina kompisar kunde?
Åh gud, bra fråga. Man märkte att det var någonting som var speciellt med att mamma kom och hämtade mig liksom. Att lärarna kanske, ja men de var väl lite trevligare mot mamma, kunde jag väl ändå känna av liksom. Men jag tror i grundskolan när man började i så här Karlssons skola på Östermalm, och jag märkte då tvärtom en kulturkrock typ. Det var fult att ha en mamma som var känd och gjorde teater, och medan alla andra i min klass, deras föräldrar var liksom, hade riktiga jobb och var... Men mamma jobbar ju, men hon jobbar ju inte enligt dem då.
Utan nej, just det. Nej, jag fattar.
Hon flänger runt och du vet. Men det var ju för att hon hade 1000 grejer att göra liksom. Och ta hand om 3 barn var vi då. Så att jag tror att då märkte jag att jag passar inte in här.
Du har pratat väldigt mycket om att du kände dig ensam i skolan. Var du ensam för att du inte passade in, eller var du ensam för att du inte ville anpassa dig?
Jag var ensam för att jag inte ville anpassa mig. Alltså jag var ju själv på rasterna. Jag var själv på andra sidan gården och uppträdde och showade.
Om du hade anpassat dig, då hade du ju egentligen kejvat för grupptryck.
Nej, men precis. Men jag var ju liksom väldigt säker på att ni fattar inte det här. För att ni har inte varit på musikalscener, ni har inte sett hur det är. Och det enda jag kunde tänka på var, klockan 2 när jag får gå härifrån, då ska jag träffa mamma och vi ska åka till teatern. Och jag ska få hänga med alla hennes kollegor. Och jag ska få sitta och se en föreställning varje kväll.
Vad hände i dig när du uppträdde?
Alltså just när man så här uppträdde på skolan och sådär, då var det ju liksom för mattanterna. De tyckte det var kul. Men just av att se de här stora uppsättningarna på Göta Lejon och Oscarsteatern och sådär. När mamma gjorde typ Sound of Music på Göta Lejon, så fick jag pengar till taxi för att åka till Oscarsteatern och se Saturday Night Fever varje helg. För att det var min favoritmusikal. I pauserna satt jag själv i foajén och läste program. Och sen så gick jag in tillbaka när klockan ringde och så satt jag på balkong och tittade verkligen, alltså så här, sög åt mig alla koreografier och låtar, åkte hem, som du säger, lärde mig koreografin och så.
Vad var det som hände i dig när du såg de här grejerna? Var tog du vägen? Vem blev du? Hur mådde du?
Ja, men jag var ju i en annan värld. Alltså, om det var Saturday Night Fever, då var jag John Travolta, då var jag Tony Manero. Då klarade inte jag av att på kvällen sen när föreställningen var över och jag skulle åka hem och åka till skolan dagen efter. Det fanns ju inte. Så att jag gick ju till skolan med vit kostym, med hela Saturday Night Fever-dräkten, och var Tony Manero. Sen kom en ny uppsättning och då var det ju Grease. Då var det ju Danny Zuko liksom, och då var det ju skinnpaj. Och...
Men gjorde du det för att du tyckte om att få spela någon annan, eller gjorde du det för att du tyckte det var skönt att inte vara dig själv?
Bra fråga. Det kan nog ha varit en blandning av båda. För i skolan visste jag inte vem jag var. Jag var ju varken bra i plugget eller hade inga kompisar. Så att vara då en roll var ju mycket, mycket skönare. För att man kunde liksom leva sig in i någon annan värld typ. Där jag alltid känt mig hemma, och där jag än idag kan ha en så här favoritplats. Det är, du kliver in i Göta Lejon, du kommer in från liksom foajén. Du går in den här långa gången, förbi alla sittplatser och du ser scenen. Och sen går du in till backstage-dörren där det är så här mörkbruna väggar. Och den doften, den doftar lite unket och den doftar historia. Alltså idag, det är liksom, jag känner doften när jag luktar. Och det för mig är så här, det är den sjukaste platsen på jorden, för att det är en sagovärld. Alltså det är tempo, det är musik, det är drama, det är en publik som har klätt upp sig för att gå någonstans och se någonting som händer där och då. Och film var ju liksom på bio, det var inte samma grej tycker jag. För det fanns inte den här applåderna och att man gick ut och tog en paus och diskuterade musikalen, diskuterade vad som kommer hända. Eller... Men redan där då fanns det en mystik för mig att hela orkestern, de var väldigt hemliga. Det var under scenen och att dirigenten stod och dirigerade. Och för mig är typ det bästa jag vet var ouvertyr. Det var när de spelade en del av alla låtar. Och det lös med lampor på ridån. Och så kom det loggan. Ja, men det var bara så här, då var jag på min bästa plats på jorden. Och då visste jag att min dröm är att jag ska få stå på en sån här scen. Med en sån här publik. Men när jag då får min första huvudroll i Nils Karlsson Pyssling på Maximteatern. Så är jag ju liksom toknervös. Jag är supertaggad. Jag har repat hela sommaren, hela hösten. Läst manus, och manuset kunde jag ju utan till. Och här förstod jag att, men vänta, jag kan inte läsa en enda rad i skolan. Men jag kan lära mig manus på en sekund. Och jag kunde alla andras repliker. Och så klev jag ut på scen. Men det var någonting som inte är det där som jag trodde att det skulle kännas. Och vad jag förstod då var ju att så här, det är ju väldigt mycket barn i publiken. Det var en familjeföreställning. Ja. Det var inte den här...
Du ville uppträda för vuxna som du hade sett.
Som jag hade sett. Så jag liksom kände inte riktigt den där föreställningskänslan som jag trodde. Men det var ju fortfarande liksom, det var ju en megadröm att göra den föreställningen varje helg. Men då kommer vi till typ den bästa musikalen jag sett. Jag sitter på premiären. Jag tror jag är där med min morfar. Och pappa då hade visat mig en film. Och den här filmen var jag helt frälst i. Och när jag ser den här musikalen då, det är din bror i Singin' in the Rain. Då är jag 8 år, tror jag. Och det börjar då i slutet av första akten, så börjar det regna på scen. Och jag hade aldrig sett något liknande på en scen. Det här är next level, liksom. I början av föreställningen så är det två barn som spelar då Renny och Kalle. Som gör då en liten låt. De var på scenen kanske 2 minuter. Och jag bara såg och bara... Jag måste vara en av de där barnen. För att där var ju... Det här var en helt annan stämning. Så jag sa till Regina Hedman som jobbade mycket på Oscarsteatern. Är det så att någon av ungarna någon gång hamnar i puberteten? Eller att de blir, för de var lite äldre än mig. De var 12-13 år. Ja, men det går 1 år. Och sen får jag samtal i skolan. Hej Benjamin. Så här, hej hej. Så här är det, att en av grabbarna i... De har kommit till målbrottet. Skulle du vilja hoppa in och ta över den rollen? Ja, men du fattar ju, jag tappar ju mobilen och skriker. Men då var det onsdag och föreställningen var på torsdagen dagen efter.
Skulle du hoppa in dagen efter?
Ja.
Åh, herregud.
Så torsdagen klockan 12 så står jag på scenen och repar då. Så jag var ju väldigt nervös liksom. Och det kändes som att det var en annan lyx här liksom. Så jag står där bakom scen. Och långsamt tittar jag upp och ser 3 våningar. Fullsatt salong. 8 på kvällen. Alla har smoking. Och jag tittar uppåt och där och då förstår jag. Det här är det mäktigaste jag varit med om. Det här ska jag göra för resten av mitt liv. Jag sprang hem till mamma då, alltså den kvällen, och bara... Mamma, det här var det sjukaste jag har gjort! Liksom. Och sen 2-3 år senare så ska de göra den igen i Stockholm. Så då får jag en officiell roll som den här. Liksom. Då var jag inte bara inhopparen, utan då är jag en av grabbarna. Liksom. Varav en av de killarna som jag spelar mot var Felix Sandman. Som jag sen släppt låtar med senare år och så. Thank you. På Oscarsteatern spelade jag Rasmus på luffen på dagarna med Markoolio. Jag var ju med i två uppsättningar då, och det var ju så här, det var ju så coolt liksom.
Du är ju teaterbarn. Ja. Det är ju en väldigt specifik typ utav uppväxt.
Ja.
Bianca beskrev det som att när hon tänker på sin barndom och hon känner lukten av sminkrummet på Göta Lejon, så får hon nostalgi. Du beskrev precis samma sak
fast
när du satt och tittade på föreställningarna, för hon befann sig där nere och du befann dig där uppe oftast.
Ja, ja.
Tror du att det gjorde att då kände du för första gången att så här, nu är jag accepterad och på rätt plats? Medan som du var på en lekplats och var 8 år eller hemma hos kompisar och satt och gamade eller någonting, så kände du mest att det här var en annan värld som jag inte lika van vid.
Den världen var jag knappt i, för jag tyckte inte om den. Jag hade ju en kompis i skolan, men när jag åkte hem till honom så lekte inte han och jag, utan jag satt ju med hans föräldrar.
Ja.
Och pratade med dem.
Du var ju väldigt tidig i att just relatera till vuxna. Upplever du att du saknar delar av din barndom för att du inte riktigt var barn?
Ja, och det låter så töntigt när man säger så här, men jag saknar att vara barn. För att
varför låter det töntigt?
Nej, men för att man säger, men hallå, du var ju ett barn. Och så är det ju. Jag tror att de här karaktärerna var ju för mig, det var ju min lek. Stuga.
Verkligen.
Då kunde jag verkligen leka. Men samtidigt lyckades jag ju ta den här leken alltså enormt på allvar. Mm. Och det blev ju ett jobb till slut. Jag satt en hel sommar på Langnö och skrev en bok istället för att leka. För att jag ville verkligen... jag har den här figuren, Henning Smuggler, som jag måste få ner. Liksom. Det var den världen jag älskade.
Det finns en artikel med dig som jag läste.
Aha.
Där du är 16 år och säger att nu är jag klar med musikalandet.
Ja.
Nu ska jag bli låtskrivare. Mm. Och vad var det som föranledde att du kände den här drömmen om att bli stor Broadway-stjärna eller stå på stora scener, den byttes ut mot någonting annat?
Alltså låtskrivandet kom ju väldigt tidigt. Det kom under hela musikalperioden, vid sidan av. Jag skrev ju låtar från att jag var 6-7 år. Väldigt mycket sådär, Ted Gärdestad och så. Så det var ju liksom en blandning av musikal och det. Och det kommer till och med Marco ihåg att du var alltid i pauserna, sprang du och så skrev du en låt, spelade in. Men det här var ju någonting som jag var väldigt ensam om.
Mm.
Nicke, min morbror, vi kunde liksom sitta på Langnö på sommarna och skriva låtar liksom. Och det visste jag att såhär, men det här är ju en vuxen grej att skriva musik. Och det är liksom, det är inget som jag kommer kunna släppa nu liksom ändå. Men jag började liksom och fick chans att spela in 2-3 låtar i studio. Liksom. Men det var, och då skrev en låt som heter Give It All, som var så här housig. Och då är jag så 12-13 år när jag sjunger in den på låtsasengelska. Give it all, you have to do. Du vet, halvbra produktion. Och jag var så här, fan, det låter inte så som jag hör att det ska låta. Det ska låta som på radion liksom. Och då kom jag och mamma var så här, men gud, det här är ju skitbra. Då var hon med i Let's Dance och hade spelat upp det för Helena Paparizzo. Det här borde ju vara en låt för dig. Hon bara, men gud, det här är skitbra. Men gud, kan du inte koppla ihop mig med din son då? Liksom? Ja, alltså, han är ju 12. Och det är han 12? Och då är det din 12-åriga son som har skrivit det här. Så här. Ja. Så då började det så här, men gud, jag älskar ju låtskrivandet. Men jag hatade min röst, jag kunde inte sjunga den.
Varför hatade du din röst?
På musikalscen, då kunde jag sjunga musikallåtarna. Men så fort jag ville skriva poppen så det var för svårt att försöka spela pianot och sjunga samtidigt. Så då fokuserade jag bara på låten. Skit i min röst, men lyssna på låten, liksom, melodierna och så.
Jag kommer jätteväl ihåg när din morbror, som jag ju umgicks mycket med, det är därför jag lärde känna din familj, Linus, han spelade en låt för mig och sa inte att det var du.
Nej.
Och jag... tror han skämtade. Det här är väldigt tidigt. Mm. Och efteråt så var han så här, vem tror du som har skrivit den? Eller vem tror du är som sjunger? Eller, alltså det låter ju som någon som jag känner igen. Det låter ju typ som Benjamin liksom. Men det är ju inte det. Jo, men det är det. Men det var verkligen en chock. Just för att det här kändes som någonting som inte många människor hade fått höra eller se. Som du gjorde lite mer i,
jag gjorde det
i hemlighet. Varför gjorde du det?
Först när jag skrev de här poplåtarna på svenska, som jag skrev i Hej Sofia, som jag vann då i Melodifestivalen med, den skrev jag ju själv. För jag sa hej Sofia, hej jag
kommer jag. För jag sa hej Sofia. Vem var Sofia?
Egentligen hette hon Hej Maria, för jag älskade Hej Maria, vad gjorde du med oss? Som en mar, du rör Melodifestival. Jag ville att den skulle gå liksom, hej Maria, den är hej, jag kommer jag. Redan då snodde jag lite liksom, för att jag tyckte att det var... Men då skrev jag väldigt mycket svenskt och poppigt och så. Sen fick jag en relation till min pappa. Jag lärde känna min pappa i väldigt sen ålder. Så att när jag förstår att min pappa skrev låtar till min mamma, som hon gjorde under 80-talet, och min pappa visade mig låtar han skrivit till andra artister på 90-talet. Det var väldigt mycket soul, och det var souliga ackord som jag aldrig kunde spela själv liksom, på piano, för att jag hittade inte... Jag satt en hel sommar och nötade pianot själv på landet. Jag ville lära mig själv. Just också där för att jag... Ingen skulle kunna säga att jag har gått en pianoskola, utan nej, jag ska vara självlärd, för att det är mycket bättre.
Och vad intressant, för jag har verkligen tänkt på det här. Jag har hört i jättemånga intervjuer förklara just att du är självlärd och att du inte vet vad tonerna heter och att du kallar dem för olika djur beroende på hur din hand lägger sig. Du och Phoebe i Vänner gör samma sak.
Ja, just det.
The Claw och The sådana Claw. Saker. Och nu sa du precis att du ville bevisa att du kunde lära dig själv.
Ja.
Är det därför du fortfarande inte har lärt dig det?
Ja.
Tänker du inte någon dag att det skulle vara enklare om du kunde läsa?
Alltså kort? Jag är ett problem i studion, kan jag säga. När vi står och nötar med producenter och de bara, Benji, you have to tell, is it a bla bla bla? Och jag bara, I have no idea but I hear it in my head. Alltså försöker förklara så här. Och då visar jag det bara på pianot liksom. Men det
känner
ju...
du inte nu att det vore ganska
jo, men nu känner
skönt
jag att jag,
kanske att ta en dag och bara lära dig?
Men jag har bara inte kommit till den punkten att jag ska ta en dag och lära mig ett C eller ett A. Men det var också för att jag fick också höra mycket av de här idolerna jag hade. Att de var självlärda.
De kan inte heller läsa noter. Benny Andersson till exempel.
Mm. Och jag kände en känsla av min mamma och hennes syskon. När jag liksom började märka att hur folk skriver om dem eller sådär. Att Wahlgren ser överallt. Och jag kunde ju bara se en mamma som jobbar hårt för att försörja sina barn. Och ibland tvungen att tacka ja till vissa lekprogram för att tjäna in bra pengar. Så att jag kände att så här, men gud, jag måste visa att jag inte har gått i någon musikskola. Därav vill jag inte gå i musikskola. Jag vägrar det. Jag vill, mamma sa, men du, älskling, du kommer hitta liksom kompisar på det. Ja. Jag skiter i det. För då kommer folk kunna säga, men han har fått det här för att han har vuxit upp i musikskola. Jag måste visa att jag har klarat mig själv. Och där fick jag ju min första recognition när jag väl var 16 och kom till 10. Och sätter mig och börjar spela piano och folk tänker, varför Ola signat den här Let's Dance-killen? Jag har alltid gillat att se folk ändra sig för att de har bara en negativ eller en annan typ av ton.
Samma sak som du ville när du var liten och du träffade folk.
Ja, och det är liksom en weird grej liksom.
Jag tänkte att ditt låtskrivande lite kom av att du kanske sökte en gemensam relation med din pappa.
Absolut.
Men vad hände när du fick en relation med din pappa? Och för att återknyta till den första frågan om det, vilka egenskaper såg du att ni hade gemensamt som du kanske inte riktigt visste, för du inte riktigt växte upp med honom ju?
Nej, det gjorde jag inte. Egenskaper var att han nötade.
Han var väldigt mån om att det skulle bli rätt.
Att det skulle bli så som han ser det. Det ska bli rätt. Och han är nitisk. Och han är då den mest pedanta människan jag möter i mitt liv. Alltså det doftar parfym. Det är liksom cleant överallt. Alltså jag stökade
allt
till.
Perfekt,
allt ska vara perfekt. När jag kommer till Palma då han bor och hans restaurang. Han går in till köket varannan rätt. Det här ska fixas. Det här måste göras rätt. Vet, jag bara såg en så här. Det här är ju hans föreställning.
En av de sakerna som jag har märkt på dig nu, framförallt när jag har tittat på Benjamin, som är ditt tv-program som jag älskade.
Tack.
Du vet att jag älskar det. Men jag tyckte också att det roligaste med det var att det var första gången som jag fick se den sidan av dig som är lite mer lik din pappa.
Ja.
I det att you don't fuck around with food. No. Signora, please.
Nej, men, alltså verkligen.
Do it right or don't do it at all. Och jag tyckte det var skitkul. Alltså, du blir ju arg när folk gör pasta på ett visst sätt. Nu är det här en hobbyanalys. Men om du tyckte det var viktigt, och din bror också vet jag är väldigt duktig på att laga mat, då blev det en connection till din pappa, som också var väldigt mån om att mat ska göras på ett visst sätt och med allvar liksom. Kände du när ni började ha en relation att någonting läkte i dig?
Ja, jag kände ju att det fanns otroligt mycket av mig som jag har velat veta varför. Och där fick jag svaret. Jag börjar dansa jättemycket och förstår att min pappa var dansare. Mm. Eller hur han spelar ackord på pianot och är exakt de ackorden som jag alltid försöker leta efter. De här varma ackorden. Mm. Men det blev ju också att jag ett tag ville ju bli precis som honom.
När man har en förälder som är där hela tiden,
ja,
och sen så har man en förälder som inte är där hela tiden, så är det ju väldigt ofta så att man vill imponera den föräldern som inte är där hela tiden. Ja, ja. För att man vill att de ska stanna.
Gud, ja.
Upplever du att du tog din mamma för givet och att du ville impa på din pappa?
100%. Alltså så var det verkligen. Mm. Och idag, alltså, min mamma är mitt allt. Mm. Alltså, jag älskar henne mest av allt på hela jorden. Det var ju en tonårstid också, då man ville så här... Jag tror hon såg mycket av min pappa, liksom att... Jaha, ska du ge upp nu den här musikalkillen? Bara för att din pappa vill att du ska bli något annat. Mm. Och där var det ju, liksom och det säger jag mycket om mitt sommarprat, men det blev ju en kamp av att så här, vilja plisa båda två, men inte riktigt veta... Varför jag ger upp musikalandet? Är det för att jag faktiskt har tröttnat på det och vill bli låtskrivare? Eller är det för att min pappa vill det?
Du är skilsmässobarn.
Ja.
Är du rädd för att bli pappa? Ja, för din egen del liksom?
Jag skulle nog vilja ha en kärnfamilj. Och därav vet jag att jag vill verkligen bli pappa någon dag. Men jag måste vara mycket, mycket äldre. Men jag vill känna att jag har liksom varit väldigt självisk.
Du har fått åren att göra vad du vill först.
Ja.
Du har vid det här laget också sommar pratat om det. Hur är det idag när du tänker på din barndom? Har du liksom landat i acceptans?
Jag har landat i acceptans. Det är otroligt vackert, väldigt fint, lite sorgligt liksom. Men det finns så mycket positivt i min barndom som... Nu senaste åren när man blivit lite äldre och börjat gå till psykolog så har man ju börjat ta upp de här liksom, lite mer jobbiga sakerna. Då har man ju insett att man kanske är på ett visst sätt på grund av vissa saker. Men det är också det som jag tycker har blivit ännu mer fint med det.
Liksom. En av de vissa sätten, kan det möjligtvis vara att du inte tycker om att vara själv?
Alltså, ja, såklart.
Det här är något som du har skrivit om.
Det har jag skrivit om.
I dina låtar.
Ja. Och jag har ju ofta skrivit det på skämt. Alltså lite med en sarkasm. Liksom, för att det är så himla... det är så pretentiöst att
sitta och prata om. Eller du är okej med att vara själv, men du tycker inte om att vara ensam.
Nej, exakt.
Nej.
Det är just där man stänger dörren i sitt eget hem och är ensam.
Vad är det du inte tycker om?
Jag tycker inte om någonting med det. Jag finner ingen ro. Jag blir stressad och det är så här, jag kan vara med mina vänner och vara tyst och sitta liksom i en soffa och bara kolla mobilen. Och de kan tycka att jag är skittråkig, men bara känslan av att de är där och att jag är med är 1000 gånger bättre än att sitta själv. Och nu börjar jag börjar komma att jag kan tycka det är liksom, du vet, jag kan välja att så här, men fan, jag känner nog att jag vill åka hem nu. Och gå och lägga mig. Och jag har inte riktigt kommit dit än att jag kanske åker hem och lagar en middag själv och kollar en film. Utan när jag kommer hem, då är det så här, ja, då tar jag en dusch och så går jag och lägger mig.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I många år så har jag förstått det som att du sov med din mamma.
Ja.
Med mamma. Alltså ni levde ju med henne själva.
Ja.
Och sen har jag förstått att du har sovit i samma säng med dina bästa kompisar när du bodde med dem innan du flyttade till egen lägenhet.
Ja.
Du och ett par sover i samma säng. Under tiden lyckas de också bli med barn. Vilket jag tyckte var väldigt imponerande, va? Och sen fick de barn och då flyttade du ut, typ.
Ja.
Eller alltså, lite innan flyttade du ut.
Så här, jag har ju en tendens att lyckas skapa små familjer.
Mm.
Vart jag än befinner mig.
Mm.
Melina då, som är en tjejkompis som var egentligen Olivers, min storebrors bästa tjejkompis. Jag lär känna då när jag är 16-17 år hennes kille. Och Jakob då, som är DJ från Naus. Han och jag, vi blir bästa polare. Och de är ju tillsammans. Vi börjar hänga. Och det börjar med att... Och det slutar, jag sover mycket på deras soffa och sådär. Och sen så blir jag heartbroken och behöver då liksom umgås med mina vänner, med dem då. Och vi ska liksom lägga oss i sängen och kolla en film. Men då somnar vi och sen morgonen efter så bara, fan. Och då sa jag mer till dem att så här, hörni, det här funkade ju bra. Och de var så här, ja absolut. De är också väldigt avslappnade och de är liksom, det är också min familj. Verkligen. Idag liksom. Då skulle jag av liksom väluppfostran då ta min väska efter 2-3 veckor och säga så här, nej men hörni, nu ska jag hem till mamma igen. Så här, nej, vad fan har du på med? Du ska sova här, du ska ju bo med oss nu. Så det blev att vi sov i samma säng i nästan 1,5 år. Och så då hade jag ju flyttat ut från mamma, men jag hade ju flyttat in i en annan familj. Och sen då så, då var jag ute på Norden-turné och jag tror jag var i Finland, så lyckades då min guddotter skapas. Tack och lov. Så jag var ju faktiskt inte med när hon skapades.
Nej, det tror jag inte.
Skapades.
Jag menar bara, det var duktigt att de lyckades skapa ett barn när du ändå var där hela tiden. Ja. Good for them.
Jättebra för dem.
Och ganska bra att det kom ett barn, så du var tvungen att flytta ut.
Och det var liksom så här, jag bodde ju med dem väldigt länge. Men då när Cleo då började komma och magen blev stor så bodde vi fortfarande då allihopa. Och då vid 23 års ålder så bor jag tillsammans med en gravid kvinna. Och får hantera en gravid kvinna och du vet humörsvängningar. Och jag och Jakob då, vi blev ju som två liksom hamstrar som försöker plisa en hysterisk gravid kvinna ibland. Så nu,
vad bra, då har du redan gjort
så det. Så nu har jag ju redan gjort det, så jag är ju förberedd liksom. Och då vid den här tiden då på sommaren, förra sommaren har jag ändå flyttat till soffan för att Melina då behöver, hon behöver lite space. Så jag ligger i soffan och de går upp och bara, ja men hej då Benji. Jag bara, tja då. De bara, vi ska dra till BB nu. Jag bara, va? Ja men vi tror att Mellis vatten har gått liksom. Jaha, och jag är så jävla trött. Så jag bara, okej, lycka till. Så ringer 2 timmar senare och bara, hon är här nu liksom. Så jag springer till taxin, ställer mig utanför BB och bara vinkar med hela deras familj och bara, hej liksom. Och då vet jag att jag ska bli gudfar också. Samma kväll tar jag med mig min mamma ut på mors dagmiddag. Vi facetimar med dem och pratar om att så här, ja, men nu har Cleo fötts. Liksom. Och de visste inte riktigt när de skulle komma hem. Och vid det här laget har jag då skaffat en lägenhet som har stått tom i... Ja, jag skäms över att säga det, men jag tror den fan stod tom i nästan över ett halvår eller ett år. Problemet är då att då känner jag att ja, men fan, om de kommer hem i natt, då kanske inte jag kan sova där. Och jag kände någonstans i kroppen, jag kanske fan ska sova i min lägenhet ikväll. Det blir också jävligt kul att första dagen Cleo föds så sover jag i min lägenhet. Liksom. Det där blev mitt farväl.
Mm.
Att nu kom hon, nu är jag, nu måste jag get out för att annars känns det bara fel.
Mm.
Och mamma hade inte sett min lägenhet. Så jag åker hem och bara, ja, här är min lägga mamma. Så här. Och jag har en rätt stor säng. Så jag bara, ja men du vill inte sova med mig, säger jag till mamma. Och vet du vad, hon säger så här, vet du vad älskling, ja, jag kan sova med dig. Så jag sover med min mamma första natten i min lägenhet, 22 år gammal. Och jag vaknar upp och hon bara, men det är jättemysigt här. Och sen tog det ju en dag, så var jag tillbaka i soffan hemma hos Jakob och Melina. Men sen sover jag i den här lägenheten då på måndagen. Och det känns helt fine. Sen dess så har jag liksom, jag sover ju där 80% av delen senaste året.
80% av tiden?
80% av tiden man sover jag där. Annars så sover jag på typ fortfarande på deras soffa ibland.
Har du väldigt stor väska med dig hela tiden?
Nej, jag har en egen garderob där.
Ah, Ja. Vad skönt.
Ja.
Ja. För att annars så låter det lite som att man måste släppa med sig mycket saker om man inte vill sova hemma ofta.
Nej, men exakt. Och grejen är att under ett tag så hade jag ju liksom, när jag var yngre, eller när jag fortfarande var tillsammans med mitt ex då, då hade jag ju en garderob hos henne, hemma hos Beckan, min polare, hemma hos mamma och hemma hos Jakob och Melina. Och lite hos Bianca.
Men det får man ju fundera på att om du går på dejt, då vet man ju nästan 100% att man kommer att få sova ihop.
Ja, absolut.
Hellre sova ihop först kanske.
Hellre sova ihop
först. Se om det funkar.
Ja.
Är det också så att du har gjort det ibland för att du inte vill vara själv, men sen kommit på att det hade varit skönt om de inte var där när du vaknade?
100%. Alltså 100%. Och det är väl också en sån här konstig känsla av att ha jättetrevligt med en tjej och liksom lägga sig i en säng och ska sova, men att jag kanske inte liksom vill ligga och gosa. Det är ju inte, utan jag vill ju helst bara att, nej, men bara du ligger i sängen så är jag nöjd, men jag vill helst ligga sen åt andra hållet och typ hålla i min kudde. Och det blir ju fel för den här tjejen då.
Har du sovit med en gravidkudde någon gång?
Med en gravidkudde?
Jag undrar om det kanske skulle vara ganska skönt.
Ja, kanske.
Lite som att ha en annan människa på.
Ja, men det är ju konstigt då att varför jag inte kramar en andra människa som faktiskt ligger i sängen. Det är nog för att jag inte känner den.
Det är nog ganska bra.
Det är nog ganska bra. Hej, du, skulle du vilja följa med mig hem och sova?
Nej, men det är väldigt intressant. Därför att sova tillsammans är ju för vissa människor extremt intimt. Mycket mer intimt än att ens ligga med någon. Kan det vara så här, åh gud, nej, jag vill inte sova tillsammans. Och för dig är det trygghet.
Alltså så här, det är en trygghet att ligga bara i en säng med någon. Det kan vara en polare eller så. Men det finns bara några människor som jag faktiskt har legat och liksom hållit om. Alltså människor.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att säga, men det finns bara några människor som jag har legat med.
Nej.
Nej, jag förstår vad du menar.
Och jag har nog bara känt den känslan några fåtal gånger. Att jag håller om någon och känner att det här känns rätt.
Mm. Folk vet ju vem du är i Sverige. Hur ofta hamnar du i en rädsla av att någon tycker om dig för att du är Benjamin Ingrosso? Och hur ofta för att jag är jag?
Bra fråga. Problemet är att innan pandemin slog till så har jag känt en känsla av att jag måste vara någon annan när jag har varit ute på krogen. Att jag kan oftast inte prata med tjejer när jag är nykter för att jag blir nervös och vet inte hur jag ska formulera mig. Och är rädd att de ska misstolka mig, eller också för att jag har ofta känt att de tycker nog bara att jag är töntig. Jag har aldrig känt att jag är tillräckligt liksom cool. Det var alltid killar som var mycket längre och snyggare. Och, ja, men du vet, kampen av att bli accepterad som artist har liksom hängt ihop med att, men för då kommer tjejerna tycka att man är cool. Det har liksom lite hängt ihop. För att jag har alltid tänkt att den här liksom, mitt riktiga Benjamin som pratar väldigt ljust och som är skitglad och som bara älskar att showa, och han är inte alls så cool. Det är ingen tjej som kommer tycka att han är manlig. Och jag är ju liksom... Jag har snarare tvärtom tänkt att men om någon lär känna riktiga jag, då kommer ju de springa därifrån. För att då är ju inte jag tillräckligt manlig och så för dem. Så det var väl ett tag efter Melodifestivalen kanske som man... Då tyckte väl folk att man var lite cool. Och då började tjejer som man typ gick i plugget med börja komma fram och bara... Tja. Och då gillade man den uppmärksamheten. För att då var man liksom någon som man spelade på hemmafest. Och det var inte Hej Sofia de spelade, utan det var en ny låt liksom. Och det var ju mycket tack vare min psykolog, där jag kände att nu måste jag få ta tillbaka liksom mitt vanliga jag. Jag kan inte spela någon när jag är full, utan jag kan bara vara jag. Och det var när Så mycket bättre kom, och jag liksom fick chansen att sitta i ett rum bland människor och bara vara mig själv. Och då var jag skitnervös inför det. Jag kom hem och bara, fan, jag har ju gråtit över mitt ex nu. De kommer tycka att jag är patetisk som sitter här och gråter. Eller jag sitter och pratar och sjunger och dansar. Och det visar ju sig att den Benjamin som faktiskt är jag, han funkar. Han är rätt okej liksom.
Han är rätt populär kan man ju lugnt säga.
Ja, men precis. Men där har nu rädslan kommit att säga, men gud, nu vill du bara vara med mig nu bara för att jag är liksom...
Härlig på tv.
Eller...
Så härlig jag är inte i verkligheten.
Nej, men du vet, då blir man så här, men jag kanske... Jag är inte alltid så, så pratglad och trevlig. Nej. Utan ibland kan jag också sitta och bara vara tråkig liksom.
Du åkte till LA under ett par år och skrev låtar. Hur är det att träffa någon som inte har en förutfattad mening om dig?
I början var det var helt underbart. Alltså det var verkligen underbart, för att jag började åka dit väldigt tidigt. Alltså efter första året...
Gick du ens på gymnasiet?
Nej.
Nej, du gjorde inte det?
Nej, utan jag började ju jobba...
Du slutade efter nian?
Ja, jag gick en termin på gymnasiet. Sen kom Let's Dance. Jag åkte till Los Angeles vid 16-17 års ålder. Och var där i tre månader. Och det var ju bara, det var jobb varenda dag i olika studios. Och det var för mig en helt ny värld. För då hade jag liksom skrivit mycket här hemma. Men kom jag till radiostationer här hemma och gjorde intervjuer, så var det så här, du har varit med och skrivit den här låten? Ja, kul. Alltså du vet, det var ingen som riktigt...
Nej, fattade. Nej.
Och det var mycket snack om, folk ville prata Wahlgrens värld. Mm. Och det var inte så mycket intressant att prata om mitt låtskriveri liksom. Så när jag kom till Los Angeles och började sitta ner i en session och bara, tell me, who are you? Och jag var så här, hur ska jag förklara för dem att man är uppvuxen i en musikalisk familj? Och, eller ska jag skita i det och bara... Jag testade mig fram och bara sätter mig i pianot och började skriva. Och de bara, wow! Och jag märkte att, oj shit, de blir fan imponerade här. Mm. De har ingen aning om var jag kommer ifrån.
Nej.
Utan de ser mig bara som den låtskrivaren jag är där och då i rummet. Men jag testade också att dra liksom linen om min familj och vad vi liksom åstadkommit. Och bara för att se vad de säger.
Mm.
Och jag märkte en helt annan respons än vad jag trodde.
Mm.
So your dad is a blah blah blah. And your mom and your grandparents, alltså det var sån respekt. Och sen kopplades de in till liksom Sebastian, min kusin, som bara, wait, so he's from House Mafia. Du vet, det var så här, då första gången jag kände den här tillbaka till när jag var liten och tyckte att det var fett att alla höll på. Då började jag märka att så här, vänta, det här är ju någonting som är också...
Som du kan vara stolt över.
Och det börjar jag känna nu. För att det här med sociala medier, man får komma in i folks värld och faktiskt se hur mycket jobb det ligger bakom grejer.
Mm.
Jag kan få skit, alltså vad fan, Benjamin Grosso, han är fan överallt nu. Ja, och jag har jobbat sönder för att komma dit. Jag är så jävla glad för att jag kan få säga det.
Det har ju varit framgång på framgång på framgång, större och större och större, som sedermera ledde till ett album som blev extremt väl mottaget och jättebra både från kritiker och från publik. Det har gått ganska bra.
Ja.
Vi ska prata lite om musik.
Ja.
Vilken är den bästa låten du själv tycker du har skrivit? Vilken är den sämsta låten du själv tycker du har skrivit? Och vilken låt önskar du att du hade skrivit?
Okej. Den låt jag önskar att jag hade skrivit, den är jättesvår. Det finns ju så, alltså det finns så mycket bra låtar. Men jag tycker någonstans att How Deep Is Your Love med Bee Gees. Det är en av världens bästa låtar. Den önskar jag verkligen att jag hade skrivit. Och sen, en av mina bästa låtar. Jag har en låt på min första platta, som heter Identification, som är en låt som heter If This Bed Could Talk. If this bed could talk, you'd hear it say, I'm still saving your place. Stolt över.
Det förstår jag.
Jag hör egentligen en annan röst. Mm. Kungaren. Jag hör liksom typ, du hade gärna fått sjunga den. För att den skulle låta så som jag hör den.
Vi kan säkert lösa det någon gång.
Ja, det hade varit helt underbart. Men jag älskar allt det vackra som jag och min mor Monique har skrivit. Du blir kär i någon ny. Och jag träffar någon annan.
På någon morgondag.
Och sen tycker jag också om, alltså ur ett popperspektiv så skrev jag en låt som heter Costa Rica för 2 år sedan, som jag skrev helt själv. You fucking love like Costa Rica. Och den streamade skitbra liksom. Den gick bättre liksom på Spotify än vad den gjorde på radio och så där. Men den har typ 25 miljoner streams liksom, vilket ändå är rätt bra för att skriva en låt helt själv liksom.
Eller rätt bra överhuvudtaget.
Ja, men överhuvudtaget, ja. Nej, men så den tycker jag så här, just för att den är, men den är väldigt catchy bara. Det är ingen låt som kommer liksom få folk att få gåshud, men den är skön liksom. Och sämsta låt jag skrivit, det finns väldigt många. Alltså väldigt många. Det är oftast nog inte att de är så dåliga, utan det är bara att de är väldigt intetsägande. Det är liksom, man spelar upp och så bara,
Hur skriver du? Hur ser din process ut? Jag antar att den ser lite olika ut beroende på vem du skriver med. Men
såklart.
Vad börjar du med?
Jag börjar oftast med melodi. Jag brukar nu försöka hålla mig borta från att börja vid pianot. För att det, man kan
för
bli
att du väldigt, gör det ofta.
Man gör det ofta och det kan bli lätt att man hamnar i samma typ av musikvärld. Därav, jag kan spruta ut med melodier i nästan all oändlighet. Det säger inte då att det är bra melodier. Det är oftast skit. Men därav måste jag sjunga ut mycket melodier i kanske liksom 10-15 minuter. Tills det kommer någonting bra.
Kan du det tekniska? Gör du beats?
Nej.
Kan du programmera?
Nej, jag kan inget.
Kan du spela in?
Jag kan inget tekniskt.
Så det betyder att dina idéer spelas in på din telefon?
På min telefon. Och i studion så sitter jag ju alltid med producenten.
Ja.
Och förklarar exakt ljudmässigt. Och jag har en tendens att kunna visa med ljud med min mun. Om jag liksom vill att en sak ska låta. Eller. Och det gör det mycket lättare för dem att kunna göra det på datorn sen.
Du sa tidigare idag att du inte tycker så himla mycket om direktsändningar. Du tycker inte om live.
Inte live.
Men du är samtidigt extremt trygg ju i att stå på scen. Så vad är det för något som händer när det är live som stressar dig? Och då till min fråga, hur var det att göra Melodifestivalen, som ju är live.
Det är för att jag själv är väldigt allergisk mot när saker inte låter rent. Och det här var någonting som jag verkligen kände under Melodifestivalen när jag gjorde Dance You Off då, som ändå var första gången jag liksom hittade tillbaka lite till, jag hade gjort det året innan, men då var låten där, men jag kände inte att jag var färdig på scen. Jag bara, det här är inte kul. Jag känner inte att jag trivs på scen, för att jag har bara ångest över min röst. Jag bara, jag måste
hitta, good love.
Ja, men jag måste hitta tillbaka till 10-åriga ben. Jag såg framför mig, jag ser ut, men jag ser inte ut så som jag ser det framför mig. Så
hade du någon betänklighet med att vara med i livstalen? Var du rädd för att inte kunna leva upp till det som du förväntades leva upp till, att du skulle vinna? Eller att...
Ja, men nej, för det första året när jag var med så var jag så här, men bra, jag behöver bara vara med här som låtskrivare. Det är enda fokuset. För att jag är inte där än att kunna ta över, att vinna den här tävlingen. För att den här låten kommer inte vinna tävlingen. Jag som artist kommer inte vinna den här tävlingen. Men den här låten kommer få folk i branschen att förstå att jag kan skriva musik. Bara för att bevisa en bransch som jag aldrig varit i. Som också är en bransch som är väldigt kall.
Nej. It's not a community in the same way. Inte alls. Nej. Men din generation, ni är det. Och nu pratar jag om att du, Oscar Sia, Molly Sandén, Molly Hammar, Sabina Dumba, Sara Larsson, Cherry. Alltså jag kan nämna 15 av de största svenska artisterna under 30 år. Ni promotar varandra, ni skriver med varandra, ni jobbar med varandra, ni supportar varandra, ni lägger ut varandras låtar, ni tar med, du och Felix är bästa exemplet när du vinner och ni kramas och pussas och han kommer tvåa och alla är så här, förlåt, hände det där?
Ja.
Var det folk som ville varandra väl på riktigt?
Ja.
Jag är så sjukt glad över att se hur ni förändrar musikbranschen och hur ni hjälper varandra.
Gud, för att alltså,
det du visar när du sitter i Så mycket bättre eller när du och Felix kramas och pussas på Melodifestivalen, det är... Jag tycker ju om musik. Jag tycker ju om de här människorna. Måste jag vara svår och mystisk och creddig och otrevlig för att ni ska tycka om mig? Eller kan jag bara få vara så här? Och det är därför Benjamin ser ett succékoncept. Därför att man känner inte att du ljuger.
Nej.
Nu har jag pratat i 10 minuter. Men det är typ det viktigaste som jag tycker att ni har lyckats med. Jag tycker det är så bra för den generationen som kommer efter er. Mm. Att ni vågar ta en helt annan approach till den här musikbranschen. Och jag fattar att det var kallt för dig när du började. Och jag fattar att det var annorlunda. Ja.
Och det var, alltså, tack för de här orden. Alltså verkligen. Men det är så här, du känner ju mig också. Du läser ju igenom mig rakt av. Alltså det är ju det som är så skönt. Du ser ju allt det som jag ser. Men du kan få ner det i ord. Det är helt underbart. Nej, men, så att, så var det ju. Men då när jag väl gjorde Dance Off året efter. Innan vi ens har börjat och jag står i min outfit. Jag står på den här ljusriggen. Den som står nu är ju egentligen mitt 10-åriga jag.
Mm.
Fast i vuxen form.
Mm.
Som är Tony Manero.
Mm.
Fast på scen.
Mm.
Han är sexig, han har liksom tajta kläder, han är lite feminin. Han är inte den där lilla liksom gubben som stod i kostymbyxor förra året. Utan nu var jag så här, okej, nu har jag hittat tillbaka till den där glimten och den där kärleken till scen.
Mm. Vilken tillfredsställelse var det i dig när du vann?
Nej, men för mig så var ju det liksom, jag vann ju Lilla Melodifestivalen när jag var liten och stod på scen, min egenskriven låt, tyckte att det var det roligaste på jorden. 10 år senare har jag hittat tillbaka till den killen. Och vinner samma tävling fast den stora. Med en låt som är liksom lite Bee Gees i körna. Eller lite Julio Iglesias
i arrangemang. Du gjorde den låten du ville göra.
Ja.
Och det var väldigt häftigt. Och ännu roligare att det faktiskt gick, att det gick hem.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi ska gå in i en annan riktning, men innan jag kommer dit så skulle jag bara vilja fråga om öppenheten som har kommit väldigt mycket med Wahlgrens värld och med sociala medier. Öppenheten, det vill säga att ni är väldigt öppna med er själva. Med er familj, ni är öppna med det som har varit tufft och det som har varit kul. Hur är det att din familj figurerar i ett reality-sammanhang?
När jag var yngre och själv bodde hemma och syntes i det här programmet, då ville jag absolut inte vara med. För att jag tyckte inte att jag hade någonting där att göra. Jag tyckte att min mamma och Bianca skötte det väldigt bra. Och det var ju superuppskattat då, men det var inget som jag ville. Jag ville ju att folk skulle tycka om min musik.
Mm.
Inte att folk skulle tycka att det var kul när jag tog körkort. Alltså jag var så här, men va? ska du komma fram till mig och säga vad kul det var när du tog körkort? Ja, tack. Eller, men idag är jag ju liksom otroligt imponerad över hur programmet har lyckats hålla den publiken. Och att alltså, mamma och Bianca har gjort ett sånt, de ska ha en sån eloge för att göra ett sånt typ av reality-program som de faktiskt har gjort. Sen så, jag håller mig ju gärna liksom borta från just det. Och gör mitt egna reality på fyran istället. Nej men alltså för att jag tror att fokuset ligger på något annat i Wahlgrens värld än vad det kanske gör.
Men har det blivit så att ni andra i familjen, har ni hamnat i diskussioner där ni måste vara så här, idag vill jag inte att kamerorna är med på min födelsedagsfest? Eller har ni liksom regler? Har ni suttit ner och sagt, ja, det, vad är okej för vissa?
Det har vi. Jag tror mamma och Bianca, de har ju ett schema som de utgår ifrån. Så de gör ju saker. De vet ju att men vi filmar de här dagarna. Och då vet man ju att så här, men då behöver inte vi hänga då.
Nej, okay.
Och sen så kan de fråga liksom, men Benjamin, vi skulle vilja kolla på vi ska gå och kolla på en föreställning, bla bla. Och då säger alltid mamma innan, men Wahlgrens värld kommer med, bara så du vet. Och då kan jag välja själv.
Om du ska
följa med. Då får jag göra ett val.
Ja. Finns det stunder när du känner, var du tvungen att berätta det där?
Det är typ varenda gång det filmas. Gång det filmas säger jag, snälla, eller Bianca. Ja. Och Bianca lever ju ett reality-liv konstant.
Ja.
Hon filmar ju stories varje dag. Hon har vlogg.
Ja.
Och jag är alltid liksom... vi började bråka bara för 6 dagar sedan. Vissa saker vill jag hålla privat. Du vet så. Så att jag känner väldigt mycket så ibland. Och det, men för Bianca är det väldigt
Är du rädd för att ta in en flickvän i den här världen? För att det verkligen måste vara någon som pallar med den offentligheten? Från hela svenska folket och alla ska ha en åsikt om vem jag är ihop.
Ja, absolut. Det har jag definitivt tänkt på. Sen brukar jag oftast bara få en liten kille på axeln som säger så här, men vet du vad, ingen bryr sig om dig och ditt förhållande. Så att skit i det. Alltså just för att man så här, men vem skulle bry sig om mig?
Ja, men i det stora hela så spelar det ingen roll. Men det handlar ju fortfarande om att personen i fråga måste vara okej med att en massa människor skriver om henne på Instagram eller i tidningen.
Alltså jag har liksom inte ens analyserat det än faktiskt, tror jag.
I'm not trying to scare you. Jag ska också bara avsluta den här delen med att säga att det har varit väldigt mäktigt att ni i er familj har släppt in människor så fint och kärleksfullt som ni har gjort. Därför att ni har också blivit jävligt sårade av människor och medialt. Jag jobbar med din syster och känner ett oerhört moderligt behov ibland när jag är med henne.
Mm.
Alltså orimligt moderligt. Jag vill ta hennes mobiltelefon, stänga av den och åka hem till folk och skälla ut dem.
Mm.
Hur många gånger känner du att du vill åka och nita någon som har sårat din syra?
Varje dag. Alltså varje dag. Jag tror för Bianca, hon är lite mer skör där. Mm. Jag växte också upp med att få mycket hat när jag var yngre.
Mm.
Jag hade en hatsida och sådär. Så att jag liksom, jag har vuxit upp med det väldigt mycket. Bianca har fått det mycket på senaste tiden nu. När sociala medier har blivit så stort. Att folk bara från, alltså ingenstans kan komma och skriva de sjukaste sakerna någonsin. Så att jag försöker säga till Bianca, ta inte åt det. Men det är jättesvårt att göra det. För mig är det sjuka när folk går fram till henne på stan.
Mm.
Och säger vilken vidrig människa de tycker hon är. För det är, då är det som att, då tror ju de att Bianca är som en, liksom, en apa på ett zoo. Mm. Som man bara kan gå och spotta på.
Mm.
Och där förstår jag inte mänskligheten. Vad hur folk kan göra. Alltså det går inte ihop. Nu har jag tyvärr inte varit med de gångerna det har hänt. Men där vet jag också att hade det hänt, då hade jag tagit den här människan, gått iväg med den och sen hade jag gett den en rejäl konversation.
Mm.
Inte en smäll, inte en uppläxning, utan jag, när den här människan har gått härifrån och gråtit och känner att fy fan vad jag har varit taskig, då har jag gjort ett bra jobb.
Mm.
För att den människan kan inte bara bli sur, för då får den det. Mm. De vill ju att vi ska bli sura. Mm. Men om den människan förstår att, och vänta, herregud, vad har jag gjort?
Mm.
Då har vi kommit längre.
Innan vi gör det sista så skulle jag vilja kuppa, om det är okej.
Okej.
Vi träffades ju, som vi har sagt nu, i Helsingborg när du var 3 år gammal.
Ja.
Finns en väldigt rolig historia med det också. Pernilla och Linus gick och spelade föreställning. Jag var där i 3 dagar och hälsade på, och typ den andra dagen eller tredje dagen när jag hade sett föreställningen redan, så sa jag kan stanna hemma med Benjamin och Bianca. Jag har ju sett föreställningen nu, så jag kan jättegärna ta hand om dem så slipper de åka med till teatern och jag ska ändå bara sitta här. Så då fick jag hänga med er. Jag är vid det här laget kanske då 20 och du är 3 och Bianca är då 5.
Okej.
Och vi...
och vad ska det här komma
med? Nej, och jag ska ta hand om er. Ja. Och det är jättekul, för ni är ju världens kärleksfullaste ungar. Och jag tänker, hur svårt kan det vara?
Ja.
Så ni bodde precis nere vid en lekplats.
Ja.
Så Pernilla och Linus åker till jobbet. Och vi går ner till lekplatsen. Vi är jättekul. Det är ett jäkla drag. Du vet, man följer med. Någon vill åka rutschkana, någon vill gunga, någon vill... Och sen tittar jag bort på Bianca i en sekund och helt plötsligt så ligger det en rutschkana på dig. Du har åkt en rutschkana i sanden och det var en sån plastrutschkana så att den hade helt enkelt följt med hela vägen och böjt sig över dig och du börjar gråta. Och jag tänker, herregud, jag har skadat Pernilla Wahlgrens ögonsten, Benjamin. Du blöder på näsan och jag kommer aldrig glömma det här. Jag tar Biancas hand, jag lyfter upp dig i mina armar och som om du hade typ brutit ett ben så springer jag hem till lägenheten och är så här, Bianca, vi måste gå! Och Bianca är såklart jätteprotective och är såhär, Benjamin blöder! Och vi springer upp till lägenheten och jag hetsar igenom toalettskåpen och bara, det måste finnas ett plåster. Och du är ju såklart vid det här laget redan glad och helt över det. Du är helt otraumatiserad. Ja. Och jag tänker bara, jag har skadat dig for fucking life. Vi sätter något plåster på näsan. Jag sitter och överkompenserar, säkert ger dig något glass eller någonting på kvällen. Ni somnar, Pernilla kommer hem från föreställningen. Och jag är så här, hur ska jag berätta att jag har skadat hennes barn?
Ja.
Och tar emot till mig och säger att det här hände och jag är verkligen jätteledsen. Och jag tittade verkligen bort i en sekund bara för att Bianca gjorde någonting annat. Och Pernilla typ skrattade och var så här, han är 3. Alltså, det är klart att han kommer ramla. Det är lugnt. Han är ju inte död. Och vid det laget hade jag inte tagit hand om så små barn själv. Så att jag tyckte att, åh gud vad skönt att jag inte fick mer skit. Sen under åren när vi träffades så brukade du visa din näsa för mig där du hade ett litet jack och sa, det här är ditt fel, så här. Det är ditt fel. Du förstörde mig. För att du visste att jag fick så jävla dåligt samvete om du berättade det för mig.
Jag älskar den här historien.
Ja, men det är så jävla rolig historia. Det andra minnet som är det vi ska göra nu innan vi gör 10 snabba, om du vill, det är ju att vi firade midsommar ibland tillsammans. Ja. Ute på Norra Langnöd i det här lantligt supervackra gamla röda huset.
Ja.
Och jag har inte hunnit skriva låtar med dig än. Vi har försökt att få till det.
Det måste vi.
Men jag undrar om vi skulle kunna sjunga den ihop. Nu. Om du vill sätta dig där och så har jag texten där och så sjunger vi lite bara på den.
Stora röda huset?
Ja.
Va? Ja.
För jag älskar den och för att den betyder så himla mycket för mig och för dig. Och då tänkte jag, vad fan?
Men gud, det ska vi göra.
Vänta, du kan egentligen, antingen kommer jag och så tar vi bara den micken.
Det enda är att det här
pianot är ostämt. Det spelar ingen roll. Och det är också gulligt att det är lite ostämt.
Eller hur?
Ja. Du kan rikta micken kanske mot dig så att man hör dig.
Så?
Ja.
Vi ska se, känns det bra?
Vill du...
Eller ska vi ta en...
Nej, du, vi gör den som du... Nej, vi börjar... Gör den som du gör.
Vänta. Ska vi kolla om vi kan göra en key ner?
Absolut.
Hur känns den?
Det är fine. Visst. Ser du det?
Den är bättre. Ja, okej.
Som bär på hela din dröm. Går du ner för långa trappan till bryggan, båten och sjön. Som en källa färger, de finns
med start och onacka fin. Ja, sommarns källa färger, de finns kvar i mig. Jag lovar Torsvi fjärden i en del av mig. Aj, jag ser. Ramlar du med cykeln rakt i nässlor som bränns. Men vet du vad? Ja, livet kommer svida bra värre än nässlorna känns. Ja, vi får fälla tårar. Allting som jag ser nu vill jag visa dig. Hör du dem? Pianots skeva toner som bär på hela din dröm. Åh, ta nu i och sjung ut allt du tänker och lev ut din fantasi. Ja, vi får fälla tårar, det är helt okej. För sommarns alla färger lämnar aldrig dig. Med stora röda huset där du finner mig. Och allting som jag ser nu vill jag visa. Jag ser det nu, det stora röda huset.
Det var fint.
Åh, tack så mycket.
Okay, men nu måste
vilken
vi,
somrig vibb det blev.
Ja,
nu.
Jättesomrig.
Eller så är det mest att vi vet hur varmt det är,
ja,
inne.
Kanske.
Tack, och vad gulligt att vi fick sjunga både skevt
Och ostämt
piano.
Men det där är ju live.
Verkligen.
Ja, så då blir man inte nervös. Då får det vara fel för att det är feeling.
Ja. Det ögonblicket när du sitter i Benjamins och du tar dit dina musiker till det här huset som har betytt otroligt mycket för dig och hela din familj.
Mm.
Dina morföräldrar är fortfarande gifta, vilket är helt osannolikt.
Mm.
Och lyckliga.
Ja.
Och bor kvar i det här huset som ni alla har liksom vuxit upp i.
Ja.
När du sjunger den här låten för dem, hur var det att se deras reaktioner?
Det var typ det läskigaste jag varit med om. Alltså jag har aldrig sjungit och känt att jag är nära på att bryta ihop. Och det var verkligen, du vet, när man har... Man vill bara gråta och krama dem. Och då, just när vi sjöng så kunde vi inte kramas heller. Så att det var jättejobbigt. Och det var nog mest jobbigt att titta på min morfar. För att han höll verkligen på att bryta ihop. Och det... Jag kan inte svara för dem. Men det var som att man kunde se i deras ögon att det fanns en sån himla fin kärlek. Och lättnad över att de vet att när de... gå bort så kommer det här huset fortfarande betyda mycket för någon annan. För att för dem betyder det ju allt. Liksom. Så att det var just också för att de är... De förtjänar så mycket kärlek. För att de har alltid haft ett väldigt öppet hus där alla har kunnat få komma. Och att se att då en av deras barnbarn sjunger... Alltså just, jag blev rörd över hur de... såg det. Liksom. För mig är det en självklarhet.
Jag blev otroligt rörd och väldigt lycklig över att du offentligt visade hur mycket de har betytt för dig. De har verkligen också varit med och fostrat dig.
Ja.
Och det var väldigt vackert att se och väldigt viktigt att du visade den tacksamheten offentligt. För många gånger kan man säga sånt där när ingen ser på. Men du har ju gett dem en gåva med den här låten. Jag ber om ursäkt för den här The Construction. Ja. Men, vi ska avsluta nu och då vill jag bara säga...
Jag kan verkligen sitta här i en hel vecka.
Ja, om du känner någon gång att du känner dig ensam så får du komma ut och sova hos oss.
Tack snälla. Sova i
kanske sin... inte.
Nej.
Ja, jo, kanske.
Eller i soffa.
Jag känner att jag skulle behöva skaffa en större säng om jag ska ha mina barn och...
Och jag.
Och...
Mamma, varför sover du
Det kanske är nästa säng. Grej att du startar en sängkollektion med extra stora sängar om man vill sova tillsammans. Jag bara säger, jag bara kastar ut en entreprenörsidé. Då ska vi ska göra 10 snabba och sen ska du få rekommendera 3 saker.
Okej, okay, okej.
Okay. 10 snabba. Benjamin, är du redo?
Ja.
Då åker vi.
10 snabba med Sarah Dawn-Fine.
Ted Gärdestad eller Mauro Scocco?
Ted Gärdestad.
Carbonara eller pesto?
Carbonara.
Sverige eller Italien?
Sverige.
Vinna Let's Dance eller vinna Melodifestivalen?
Vinna Melodifestivalen.
Eros Ramazzotti eller Tommy Körberg?
Tommy Körberg.
Vego eller kött?
Kött.
Ballad eller upptempo?
Ballad.
Kaffe eller vin?
Uff. Kaffe.
Aldrig få laga mat igen eller aldrig mer få uppträda?
Aldrig mer laga mat.
Wahlgrens värld eller Benjamins?
Benjamins.
Bra jobbat!
Fan vad bra de var. Shit vad bra.
Det är alltid roligt att se vad det är för någonting folk tycker är svårt att välja på. Då har vi 3 rekommendationer du ska göra innan vi lämnar lyssnarna.
Ja, man ska ta sig någon gång i sommar till ett bageri och be dem att få nybakta kanelbullar. Och sen ska man ta med sig de nybakta kanelbullarna med ett iskallt glas mjölk och sätta sig vid vattnet. Och känna på den känslan. Den är 10 poäng. Sen tycker jag att man ska lyssna på... Nej, man borde se filmen Livet är underbart.
Mm.
Alltså Life is Beautiful, La Vita är Bella, eller La Bella är Vita, eller La Vita är Bella. Världens vackraste film. Där har vi 2. Och sen 3:e är att... ett tips är att... It's cool to be kind. Alltså kill them with kindness. Försök vara liksom... försök se det positiva i saker. Och om det är någon som skriker och är lack eller är otrevlig, ge dem en bamsekram efter 2 sprutor. Försök lev dagen liksom med att tänka positivt. Det är ju lätt att säga, men svårare att kanske göra.
Det är en bra rekommendation.
Mm.
Benjamin, tack snälla för att du ville prata med mig.
Tack Sarah, det här var ju... Jag har ju fått ut så mycket av mig själv och det har ju psykologterapi. Alltså du känner ju mig mer än vad jag känner mig själv, känner nästan.
Jag är jätteimponerad över den människan som du har blivit.
Tack.
Vilken grym kille du är. Väldigt glad att du ville sitta ner med mig och ha en underbar sommar. Och till alla er som lyssnar...
Så är Sarah Dawn Finer den bästa människan vi har i världen.
Tack kära du.
Nej men det är skönt, alltså, men det vet ju, jag genuint älskar dig.
Jag älskar
dig. Du är liksom familj.
La familia. Ciao Benji.
Ciao.